Det här är en poddradiospecial från Sveriges Radio.
När man tänker på Benjamin Britten så tänker man ju på pojksopraner. Han verkar tycka väldigt mycket om små pojkar. Anklagad för att vara pedofil.
Jo, det var han nog inte, kanske.
Ja, frågan är hur mycket pedofil, kanske.
Precis.
Men det har någonting med ungdom att göra, kanske?
Ja, det har det. Man kan väl säga att Britten ville nog vara en pojke hela livet. Jag tänker på Pippi Långstrump.
Just det. Fina lilla krummelur, jag vill aldrig bliva stur.
När jag började för första gången jobba på P2 som sommarvikarie och gjorde Opp Amaryllis som var ett morgonprogram, så spelade jag en gång Ceremony of Carols, populärt stycke av Britten, och så avannonserade jag med att det här var musik av Britten för pojkar och harpa. Och då var det en upprörd hovsångare som ringde till musikradiochefen och krävde att jag togs bort. Så fick man inte säga.
Varför då?
Ja, alltså det var ju ett stycke för gosskör och harpa. Men han menade väl då att jag hade uttryckt mig på ett lite slirigt sätt.
Okej.
Och då har vi ju det där som du antydde först här då med det här pedofil misstanken som hängde med Britten hela tiden. Och det här var ju någonting som vädrades ganska mycket 2013 när han fyllde 100 år. Då kom det ut både tv-program och dokumentärer och litteratur i ämnet. Jag tycker inte vi ska uppehålla hela den här podden kring detta, men man kan också utvidga och säga att Benjamin Britten, han tyckte mycket om barn, han tyckte mycket om musicerande barn och att skriva för barn. Och då inkluderas faktiskt också flickor. Han tyckte om gamla pojkar också. Han levde tillsammans med en sådan Peter Pears. Men Britten betydde mycket, mycket för det här med musik och barn. Och när jag var liten så fick jag gå på någonting som hette Let's Make an Opera och Lilla Sota-pojken eller vad det nu var. Och det var en opera som var just för och med barn. Men det mest känt är väl det här.
The Young Person's Guide to the Orchestra was written specially to introduce you to the instruments of the orchestra, and it takes the musical form of variations and fugue on a theme of Purcell.
Alltså det här är som en slags musikalisk skolbok alltså.
Mm. Det här var faktiskt ett beställningsuppdrag som Britten fick precis efter kriget 45 på en sån här musikalisk dokumentär, om man ska säga, för radio då. Och det var honom inte alls främmande att göra sådant. Han hade jobbat liksom med sån här folkbildande och uppfostrande och propagerande stoff redan på 30-talet när han var helt ung och kom till BBC. Alltså han erbjöds sommarjobb på BBCs avdelning som kompositör och arrangör när han var 21 år och han tackade nej.
Alltså, det var ju kaxigt. Men du, om vi tar det lite från början, det här är ju alltså något så ovanligt som en brittisk kompositör av liksom dignitet och en 1900-tals kompositör.
Ja, alltså det har ju funnits eftersom det finns liksom ett tyskt formuleringsprivilegium när det gäller klassisk musik, så har det hetat att England, det är liksom das Land ohne Musik, alltså ett land utan musik, hette det länge. De hade liksom ingen stor figur efter Henry Purcell kring sekelskiftet 1700 då. Alltså under 1700-talet, 1800-talet. De stora var ju på 1700-talet Händel aus Deutschland och på 1800-talet Mendelssohn aus Deutschland. Mm. Så att det fanns liksom ett nationellt mindervärdeskomplex när det gällde klassisk musik som då kompenserades av Benjamin Britten. Och det är ju ganska märkvärdigt egentligen, för att här har vi att göra med en man som var öppet homosexuell, vilket var kriminellt under hela hans livstid i princip i England. Som alltså levde med...
Ja, Oscar Wilde skakade ju galler för det. Bara några decennier tidigare då.
Han var aktiv pacifist under andra världskriget. Synnerligen impopulärt i Churchills England. Och han var också en vänsterman med sådana idéer. I alla fall som ung. Så att det var mycket som talade mot honom. Mm. Men... Å andra sidan var ju ohyggligt begåvad.
Ja, redan som jätteliten.
Absolut. Han föddes i en liten kuststad på engelska östkusten, alltså mot Nordsjön där. Pappa Britten var tandläkare och mamma var väl hemmafru. Det fanns flera barn och Benjamin, som man hör på namnet, var ju yngst. Mm. Men mamma var duktig amatörmusiker. Och såg tidigt att den här lille Benjamin, det var någonting speciellt. Så att hon var nog en ganska pushy mother, men så blev det också resultat.
Pushy, hur menar du då?
Nej, men alltså hon var ju övertygad om att Benjamin Britten var verkligen något stort för framtiden. Och vid det här laget fanns ju begreppet av den klassiska musikens tre stora ben. Och med det menar man då Bach, Beethoven och Brahms. Och Mrs. Britten, hon sa att soon there will be the fourth bee, and that is Britten. Och inte undra på, för att när han skrev det här som vi strax ska höra, då hade han redan 100 opus bakom sig.
Det här låter ju, ja, nu är jag ju präglad av det, men vad vi har pratat om, men alltså, det här låter ju lite brittiskt och det låter lite pastoralt på något sätt. Vad är det för någonting?
Det är, han kallar det för elegi för stråkar. Det börjar väldigt långsamt, men sen blir det så här hurtigt. Han är 14 år när han gjorde det här, och alltså vid 14 års ålder hade han åstadkommit 100 verk.
Ja, det är ju otroligt.
Ja, det är otroligt. Så att han var ju extremt försigkommen, men det skulle dröja innan han sen publicerat opus 1. Men det är roligt att säga pastoralt, för då hade nog Britten, om han hade hört det, hade han blivit sådär väldigt förnärmad. Därför att vad han tyckte när han blev lite större, när han blev 20 och kom till London, så ondgjorde han sig över den engelska musikens pastorala stil. Alltså, det tyckte han ju var så fjöligt och löjligt. Alltså, och han var ju skarptungad och sarkastisk som bara en sån här ung skärpt snubbe kan vara. Och han dissade ju liksom Elgar och Vaughan Williams. Och det var liksom bara sån här gröna ängar och pastoralt. Mm. Nej, han ville ju gärna få åka till Wien och ta en lektion hos Alban Berg, som då var känd 12-tonskompositör. Mm. Men det tyckte nog mamma och pappa Britten, och tyckte att den där Alban Berg, det lät lite omoraliskt.
Jaha, okay.
Det fick han inte. Han hade en lärare som betydde mycket för honom, som hette Frank Bridge. Men viktigast ändå för den här extremt begåvade gossen, det var nog mötet med den intellektuella vänstereliten i London.
Mm. Men han utvecklas ju också under modernismen. Räknar man här som modernism?
Nej, inte det vi hörde den här elegin, absolut inte. Men nej, så han... Ja, han ville nog vara modernist, men på sitt sätt. Och han var ju egentligen tonal hela livet. Och om man med tonal menar att det var omodernt, så i så fall var han inte modernist. Men han hade ju liksom en modern syn på komponerandet och så. Och sen så skulle ju mycket av det han skrev handla om honom själv. För han var ju en outsider.
Mm. Och det kan man, det präglar hela hans liv naturligtvis. Att dels att han är homosexuell och lite speciell och just som du sa pacifist och lite vänsterman och sådär. På vilket sätt kan man liksom spåra det, alltså det här utanförskapet? Det brukar man ju prata om konstnärer ofta liksom, och peka på vissa saker så att säga.
Det är ganska lätt att göra när det gäller Benjamin Britten, för han skulle komma att bli en stor operakompositör, och då är ju valen av berättelser säger ju en hel del om.
Just det.
Och det är ju, där kan man ju säga att den här outsidern är ett ständigt tema i hans operor och också när han skriver sånger och sådär. Pojken eller mannen och havet, det är liksom det stora. Men rent personligt, han träffar där i mitten av 30-talet i England när det finns alltså livaktiga, ska säga, intellektuella, kulturella socialister och så, som också har sådana här drömmar som vi känner igen från Sverige, alltså ABF och sådär, folket ska få tillgång till god kultur, och han var inblandad i sådana här motsvarande rikskonsertturnéer och sådant, och fick möjlighet att jobba med alltså den klarast lysande litterära stjärnan på den tiden, Winston U. Auden, gemenligen kallad W.H. Auden.
Poet.
Poet och en central figur i dåtidens kretsar som räknades, alltså vänsterkretsar. Och Auden, han åkte ju till exempel till Spanien för att delta som frivillig i inbördeskriget där. Så att han satt ju inte bara var poetisk, utan han försökte jobba som krigskorrespondent och liksom verkligen vara i samhället. Mm. Och han hängde ju ihop med Christopher Isherwood.
Det är ett namn som jag inte känner till.
Jo, men du känner till Cabaret.
Ja, ja.
I Am a Cabaret. Alltså det var Christopher Isherwood som skrev utgångspunkten till det som blev Cabaret. Mm. Och de här två var ju då homosexuella och dolde det inte på något sätt. Och blev ju naturligtvis förebilder för Britten. Men han skulle ta sitt första kliv ut ur garderoben först egentligen när hans mamma dör.
Mm-hmm.
Och då är han föräldralös när han är 24 år. Och det är bara kort efter moders död som var ett hårt slag, men också en slags befrielse, för hon hade ju ändå legat på honom. Då träffar han en lite äldre sångare som heter Peter Pierce.
Just det, tenor.
Tenor, och det här blir ju ett radarpar, alltså ett av 1900-talets viktigaste radarpar måste man säga. Benjamin Britten och Peter Pierce. Alltså bara namnen är ju liksom sådana sköna varumärken, BB och PP.
Ja.
Och de skulle komma att leva ihop livet ut. Och, men det började dramatiskt. Det började med att de drar till Amerika.
Just det. Och det är väl egentligen för den här orden sticker jag först.
Just det. Det var ju spännande då att den här karismatiska orden sticker. För han tycker att England är en ankdamm och hela kulturlivet är ju liksom bara en enda family business, och det räknas ju bara vem som ligger med vem och vem som inte gör det och sådär, sa Auden på sitt karaktäristiska sätt. Så han och Isherwood, de stack iväg till USA, och då dröjde det inte länge innan Pierce och Britten följde efter, och det var på våren 1939.
Swedish born and Swedish bred, strong in the arm and dull in the head. Who can ever kill us? Who can ever kill us? His skull is very thick, his skull is very thick. But once you get an idea in, you'll never get it out again.
Ja, det här är inte musik som man förknippar med någon upphöjd klassisk kompositör. Är det musikal eller vad är det för någonting?
Ja, och det är inte någon speciellt bra musik heller. Men så ska det ju också, som vi hörde, beskriva några riktigt tjockskallade svenskar. Alltså, inte så begåvade. Once you get an idea in i den här tjocka skallen på en svensk, så får man aldrig ut den igen, va? Nej, så det här är ju väldigt elakt och satiriskt. Det här är något så exklusivt som en operett, heter det på den tiden, musikal skulle vi säga nu, av W.H. Auden och Benjamin Britten. Den heter Paul Bunyan och den hade premiär 41 eller någonting sånt. Britten var då typ 26-27 år när han skrev det här tillsammans med W.H. Auden. Och alltså vilken situation de skriver. Då har jag som sagt Britten och P.S. just anlänt till New York, till Brooklyn. Och de flyttar in på number 7 Middag Street i Brooklyn. Och det där skulle man ju vilja ha sett alltså.
Det var ett konstnärskollektiv då alltså.
Ja, och jag måste beskriva vilka som bodde där. Ja, högst upp i det här kåken så bodde alltså författarbröderna Golo och Klaus Mann.
Mm.
Alltså sönerna till den store Thomas Mann som då hade flytt förstås Tyskland. Och så även deras syster Erika som ju var lesbisk. Och hon gifte sig med Auden.
Jaha.
Ja visst. Och då när folk frågade Auden om det så sa han, ja, men vad ska man ha bögar till? Det var enda sättet att få ut henne ur Tyskland. Ja. Så att han ingick alltså sina vitt äktenskap för att hjälpa henne. Men de förblev faktiskt gifta i stort sett livet ut.
Mm.
Alltså, där bodde då de här bröderna Mann och ibland även hon. Och sen en trappa ner, där huserade då förstås vem? Jo, Auden. Hans Christopher Isherwood hade fått nog och dragit iväg till Kalifornien. Och där bodde också Benjamin Britten och Peter Pears. Och andra författare som bodde där var till exempel Carson McCullers. Och henne kunde man ju se, hon var 23 år, hon kunde sitta uppkrupen i någon soffa där med en Magnum Butel Cherry i knät. Man hade Paul Bowles till exempel och striptease-dansösen Gypsy Lee Rose. Och hon hade nu slagit in på deckarbanan. Och den som ägde det här fantastiska stället, det var litteraturredaktören på Harper's Bazaar. Och det var han som då liksom släppte in ständiga gäster som kunde vara Salvador Dalí eller Leonard Bernstein. Alltså det. Och han kunde sitta och improvisera helt spritt språngande naken, den här litteraturredaktören vid flygen. Och så hade de en sån här svart mamma som städade och passade upp alla och älskade av alla. Och, ja.
Det var alltså ett superdekadent ställe.
Ja, men kreativt. Ja. Jättekreativt.
Man tänker lite på så här, The Factory eller liksom Gertrude Stein i Paris. Eller
ja, varför har han inte gjort en film om det här? Woody Allen, ja. Sätt igång. Alltså, det här är ju hur cool som helst. Och där kom den här egendomliga operetten till som heter Paul Bunyan, som alltså var en socialistiskt färgad historia om en sån här mytisk figur, en sån här jättelik skogshuggarfigur i nordamerikansk folklore, den här Paul Bunyan. Och den som beställde det här, det var en sån här och annan tysk-judisk flykting som hade kommit till New York, en förläggare som ville liksom ha sån här samhällskritiska populära musikaler. Han kom sen och också beställde mycket av Kurt Weill som också hade kommit dit. Mm. Överhuvudtaget 40-talet var ju en tid då man fanns liksom en väldigt tro på just sån här politiskt medveten, liksom kvalificerad populärkultur. Mm. Fascinerande.
Det låter ju inte som att det här kollektivet skulle funka i mitten av 50-talet under någon McCarthy-tid.
Det är svårt att tro. Nu var det här väl kanske i liksom coolaste eller grymmaste eller vad man ska säga laget för faktiskt Britten. Han tyckte det var lite jobbigt. Alltså. Och förmodligen var Auden ganska dominerande och påfrestande. Och han var hela tiden på Britten. Att, liksom, för Benjamin Britten, han var ju som sagt väldigt pojkaktig och ville liksom behålla den där pojkaktigheten. Och när någonting gick honom lite emot så blev han ofta sjuk och sådär. Så han hade sådana här egenheter. Han kunde, ja, han var liksom ganska psykosomatisk. Och det där retade Auden liksom. Bengudier, kom loss nu. Sitt inte där. Utan, du behöver inte vara älskad av alla. Och sådär. Så att Ja, det var slitningar där. Så att Peter Pears och Benjamin Britten fick nog faktiskt och drog också dem till Kalifornien. Och där i Kalifornien så hittar Benjamin Britten, eller om det var Peter Pears, i en boklåda några såna här lite samhällskritiska bygdedikter från tidigt 1800-tal av någon sån här lokalpoet som heter George Crabbe, som handlar om livet i en engelsk fiskarby på östkusten. Och då fick ju Benjamin hemlängtan. Och där fick han idén till någonting som skulle förändra allt, nämligen operan Peter Grimes.
Ja, det här låter ju dramatiskt. Det här är alltså från Peter Grimes och bygger på den här dikten, The Borough. Vad är det för koppling här liksom? Det är vatten, förstår jag.
Det är vatten, och det är naturligtvis hans födelsestad förstås. Att det syftar ju på den miljön han kom ifrån. Och det handlar alltså om bland annat i den här köpingen, eller vad man ska säga, The Borough betyder, så beskrivs ju olika människor, bland annat den här fiskaren Peter Grimes, som är en rätt hård och elak, obehaglig jävel. Och det är han ju i Britons tappning också, men han är också någon vi kommer att känna sympati med. Och vad är det han gör, den här Peter Grimes, som är en särling i det här fiskestan? Han är ofta för sig själv. Han är kärv till sättet, och han har uppenbarligen råkat ha ihjäl en liten skeppsgosse, alltså en liten lärling som han haft med sig, och då skvallras det.
Oj, skvallras. Råkat ha ihjäl?
Ja, nej, men det var nog en olycka. Det var nog en olycka, och det heter att han är, när han tar sig an såna här lärlingar, såna här små hjälpar när han är ute och fiskar ensam, så att han är väldigt hård mot de här pojkarna och sådär. Så det, själva intrigen är då att han vill ha en, behöver en ny kille, men nej, det tisslas och tasslas, nej, det ska han inte få. Och då finns det en bussig skollärarinna i byn här, som hon är den enda som faktiskt förstår honom på riktigt. Det finns en kapten som också är lite förstående, men ja, han schabblar bort det där, och den här lilla nya skeppsgossen han får, han omkommer alltså av en olycka också, och då är det liksom kört för Peter Grimes. Så att det enda han kan göra, det är att taga sig av daga.
Så det låter som en tragedi?
Ja, det är en tragedi. Det är det.
Och
det,
grekiskt mått.
Ja, visst. Och naturligtvis så är rollen som Peter Grimes är ju skriven då för Peter Pears.
Just hans man.
Ja, så att det är den Peter Pears som ska göra alla stora huvudroller, som alltså alltid är tenorer. Och det sägs att Peter Pears, som han är ganska speciell röst, vi ska ju väl lyssna på honom också, att hans röst påminner ganska mycket om Mamma Brittens.
Jaha. Ja. Men det här blir en dundersuccé.
Det blir en dundersuccé för den då 31-årige Benjamin Britten. I alla avseenden, för han har alltså kommit tillbaka till London, där man under hans bortovaro har bara pratat skit om honom. Alltså, vad är det här för en typ som skulle kunna göra vårt land så stora tjänster, och så bara smiter han fekt och inte makes his duty och sådär. Och dessutom då lever helt öppet fräckt med en annan kar. Alltså, så att, det fanns ju under kriget The Battle of Britain. Mm. Men i spalterna i musiklivet så pågick också något som kallas för The Battle of Britain.
Ja.
För och mot honom. Så att det var inte lätt för dem att komma tillbaka, de här två grabbarna.
Men hur kunde man liksom bara ta det att man deserterar?
Ja, visst. Det var ju det man inte riktigt gjorde alltså.
Nej.
Och han hade, innan han hade stuckit iväg, liksom väckt så mycket förhoppningar just på grund av sin oerhörda begåvning. Så att man tyckte också att det var ett svek mot det engelska musiklivet. Men när han är tillbaka så kompenserar han det med råge faktiskt. Men de inser, både Peter Pierce och han, att de kan inte bo i London. Det går inte. Så de flyttar till en liten stad, förstås på nordkusten där, som heter Aldborough. Där ska de leva resten av sina liv.
Det där var alltså Peter Pierce som sjöng. Han är inte jättevackert.
Mm. Och Benjamin Britten som dirigerade det, förstås. Ja, ja. De var ju, alltså, turnerade ju mycket och spelade ihop. Alltså, Britten var en jättebra pianist som bland annat spelade med Pianofantomens Vjatoslav Richter. Spelade en skiva med honom och sådär. Han var ju en väldigt, väldigt komplett musikartist också.
Mm. Och skrev i väldigt många genrer.
Ja, det gjorde han. Vi har ju hört lite operett. Och han skulle så småningom skriva en tv-opera. Han skrev stråkkvartetter. Han skrev pianomusik. Ja.
Filmmusik.
Filmmusik. Det var ju så han lärde känna den Auden.
Mm. Men hur gick det med Auden?
Ja, alltså, vi kanske ska säga Auden. Nu är jag som nörd på Auden. Jag älskar honom, men kanske inte alla känner till honom, men om jag säger det här stop all the clocks, vet du vad jag tänker på då?
Nej.
Cut off the telephone, prevent the dog from barking with a juicy bone, silence the pianos and with muffled drum bring out the coffin, let the mourners come. Fyra bröllop och en begravning.
Jaha.
Ja, det är den här sörjande enklingen efter den här glada bögen i kilt, som ju har smält av i hjärtinfarkt. Han läser ju den här dikten, du vet, He was my east, he was my west. Ja, den är fantastisk.
Mm.
Och det är ju då Auden förstås. Nej, alltså Benjamin Britten fick nog av Audens liksom ständiga trakasserier, välvilja i och för sig, men han orkade inte med liksom den här kraftfulla personen. Och det sista, bland det sista han gjorde, det var att han tosatte en annan fantastisk dikt av Auden som heter Cecilia hymn, Hymn to Santa Cecilia, ett körverk som han satt och skrev på en svensk båt på Jonssonlinjen när den gick över Atlanten då. Det var när han och Pierce åkte tillbaka till England mitt under brinnande krig. Alltså de åkte i någon slags konvoj. Det var ju hur mycket
minor
och ubåtar och vad du vill där på Atlantis. Det måste varit väldigt, väldigt skakig Atlantfärd. Och dessutom innan Britten klev ombord så hade han fått bli av med alla sina manuskript. Man trodde att det kunde vara kodad information i de här noterna, vet du.
Okay.
Ja. Och då rekonstruerar han i minnet just den här Cecilia-hymnen. Och den har ju blivit ett kärt repertoarverk, inte minst bland många svenska körer. Jag har själv haft glädjen att få sjunga den.
Ja, men Camilla, här har vi ju Pippi Långstrump, I don't want to grow.
Mm.
Det är någon...
I only play.
Ja, men det här är alltså pojksopraner som...
Ja, just det. Det här är skrivet för blandad kör och det här är en engelsk inspelning, så att då är det gossar. Men det är ju sopran alltid nog bas. Så att det är... Men det här, I have no shadow to run away from, det vill säga jag är fortfarande... ren, det är ingenting som har skuggat mitt liv. Det är liksom det här förlorade paradiset, barndomen. Det är det som präglar Brittens fascination av barn och framförallt då pojkar. Så det är inte farbror snuskummer alltså. Och, om vi nu ska fördjupa oss i det här så... Det har ju gjorts jättemycket undersökningar och många... Han jobbade ju med väldigt många gossopraner som sen blev vuxna män. Och de har intervjuat fram och baklänges. Och det har faktiskt inte kommit fram något otillbörligt. Någon gång har någon alltså sovit i samma säng, men då är det på svenska och inte slept with, utan legat i samma säng som farbror Ben. Men
det är den där glädjen av, eller det där kan man ju identifiera sig själv med, alltså det där att inte ha, att inte ens liv har fått skuggor av liksom det som präglas efter så att säga puberteten. Det känns ju som att de är glada och lyckliga och springer runt och leker.
Ja,
liksom.
Just det. Och den här, samtidigt den här existentiella sorgen över vissheten över att det är ett övergående stadium. Och när Auden skrev den här texten så måste han ju naturligtvis ha tänkt på just Britten. Han måste ha skrivit den till honom. Dessutom att det är en hymn till Sankta Cecilia, det betyder också mycket förstås. Därför att dels så är Sankta Cecilia är musikens skyddshelgon, och hon har då, hennes dag är den 22 november, det är Ceciliadagen, och det var då som Britten föddes, så han, och det måste naturligtvis mamma, både mamma och Ben själv ha sett som ett absolut omen, så att Cecilia hymner, det var självklart att han skulle skriva det. Men det här är ju onekligen en väldigt originell sådan.
Mm. Men han skrev ganska mycket, 16 operor eller något sånt.
Ja, han var fantastiskt produktiv. Alltså. Och just där under 40-talet så kom ju massor med såna här viktiga verk till. Alltså, så fort han fick den där succé med Peter Grimes så liksom sprutade han ur sig operor och... den här Young Person's Guide to the Orchestra kom ju då också, och den här en serenad för tenor och horn, ofta framfört verk, naturligtvis skrivet för Peter Pierce, och just den här Les Illuminations som egentligen ska sjungas av sopran, och jag föredrar nog den med sopran. Så att mycket verk och också kammarmusikverk och orkesterverk, så att fantastisk produktivitet.
Och 1951 så kommer något som heter Billy Budd. Vad är det för något?
Billy Budd är en opera, och den har temat outsider, pojke slash man, hav, och det finns inte en enda kvinnoroll i den här operan, det är en ren mansopera. Och handlar mycket om trakasserier och just alltså ett kvävande situation där bara män är inlåsta, i det här fallet då på ett skepp.
Mm. Och då här finns också något tema med samvetskval. Och...
Ja, då är det en söt gosse på det här skeppet som kommer i kläm och som beskylls för olika saker. Och... där finns det en kapten ombord som vi förstår, i synnerhet med facit i hand eftersom vi vet att det är Britten som har skrivit operan, att den här kaptenen har också lite kanske otillåtna känslor för denna Billy Budd. Men omständigheter gör att han så att säga måste offra Billy Budd för skeppets säkerhet mer eller mindre, och det har han då naturligtvis stora samvetskval för. Och då är det kaptenen i det här fallet som är Peter Pierce. Mm. Så Billy Budd ska vara en söt, en snygg bariton. För övrigt en paradroll för Peter Mattei.
Mm.
Ja. En jättebra uppsättning som han var med i. Där allting utspelas på en slags internatskola istället, i en gymnastiksal.
Mm.
Och han får stå och gömma sig i ett sånt där gymnastikskåp.
Mm.
Så kan man göra också.
Mm. Det är ju något speciellt med den där miljön också med bara män. Det finns ju exempel på det i många, på många kulturella, alltså i teaterföreställningar och i, ja, jag bara tänker på Ja, men som Jack London, som där är också bara män, och så på Varg Larsen har ju sånt här tema också med instängda på en båt och så. Det är ett intressant kammarspel kan man säga.
Jag har faktiskt sett Billy Budd uppfört på Norrtäljeanstalten.
Jaså?
Ja, och då fick internerna själva göra scenografin.
Okej.
Och så var det ett antal rätt unga svenska operasångare som gjorde det här till, naturligtvis inte en stor orkester då, utan det var med två pianon istället. Och så var det faktiskt, den enda kvinnan i sammanhanget var regissören. Och jag var med på en repetition när de skulle repetera ett knivslagsmål. Och de här operasångarna stod där och viftade lite lat med knivar. Och jag kommer ihåg, hon, Kristina Ros hette hon. Och hon liksom sa, men ni fattar inte hur man gör knivslagsmål där. Och skrämde skiten ur de här killarna. Jag gjorde då ett reportage om det här. Jag jobbade på Expressen på den tiden och intervjuade då några av internerna där som byggde scenografier. En var fast för, satt där för bedrägeri och en annan satt för mord. Och de berättade för mig att de naturligtvis var oskyldiga.
Mm.
Annars när de inte gjorde scenografi så gjorde de fönsterbrädor åt IKEA.
Jaha, det ser man. Men du, det är ju långt kvar här. Det här är 1951 som det kommer revideras på 60-talet. Men vad gör han liksom under 60-talet?
Ja, alltså vid det här laget så är alltså han är ju, å ena sidan drar han sig undan, va, med sin boyfriend. Å andra sidan så vill han vara väldigt aktiv i samhället och så. Så vad han gör tillsammans med Pierce, det är att de startar alltså en festival där i Oldbury där de bor, som blir väldigt betydelsefull, alltså framförallt för modern nykomponerad musik, inte bara av britten utan av alla möjliga, och där de också bedriver en slags kursverksamhet och utbildningsverksamhet och alltså ett musikaliskt center, och de får så småningom sponsring på det, och britten får också officiella uppdrag. Så det är märkligt det här att han kunde leva så öppet som han gjorde och ändå liksom vara tillhöra etablissemanget. Men det var nog viktigt för honom själv att känna att han var en outsider.
Mm. Men han blir trots allt adlad.
And how? Han blir minsann inte sir.
Han blir som Paul McCartney?
Nej, just det. Eller som Peter Pierce. Peter Pierce blev sir. Nej. Benjamin Britten blir lord.
Och det är liksom en högre grad av adel. Eller då är man riktig adel.
Ja, då kommer du in i överhuset. Mm. Och hade de haft några ättlingar så hade då en son eller dotter fått fortsätta att sitta där. Men det visste ju då naturligtvis drottningen och myndigheten att så blev aldrig fallet. Så därför kunde de lugnt dubba honom till ett sånt här life peerage eller vad det heter. Och det satt hårt inne. Alltså, det var ju mer eller mindre på dödsbädden faktiskt som han blev lord. Och dessförinnan hade han ju inte fått bli sir eller sådär. Men faktum kvarstår, det finns bara två musiker mig vetligen som har blivit lord i modern tid, och den andra är Andrew Lloyd Webber.
Mm.
Inte ens Paul McCartney är lord. Okay. Eller Mick Jagger.
Men Camilla, det är väldigt mycket tjat om körmusik och opera och sånt där, alltså ren orkestral musik. Jag tänker ju på, ja, vi pratade ju om tidigare det här liksom modernism eller inte, men det som är, låter i mina rör, i alla fall lite mer modernt. Hur tänker du om det?
Ja, alltså britten är inte så vanlig liksom i konserthusen utan en sångare då. Alltså han har skrivit symfonier och sinfonior och konserter. Men det är ju, sången är ju väldigt betydelsefull. Men visst har han skrivit mycket skön orkestermusik, och han kommer att jobba med många betydande instrumentalister också. Vi kan ju höra på ett tidigt exempel, alltså återigen ett sån här snillrik 25-åring som får ur sig det här i en fiolkonsert. Thank you.
det här är ju lite vågat och lite, här har man ju rytmiseringen betydelsefull och jobbar mycket med kromatik upp och ner och det känns ju väldigt levande och glatt.
Mm. Det påminner lite om Prokofiev, va? Vår signaturmelodi,
ja, eller på säga.
Ja. Nej, men det, alltså, han har ju liksom den här ystra pojkaktiga lekfulla och liksom det ganska ljusa passar honom väldigt bra. Och det är aldrig tjocka, mastiga oljefärger så där, utan det är liksom en väldigt klar, lysande akvarellkolorit tycker jag i hans musik. Men alltså, det finns ju också ett djup och allvar definitivt hos Britten. Och ett väldigt stort verk som kommer början av 60-talet är ju hans War Requiem. Det skrevs för att högtidlighålla återöppnandet av Coventry-katedralen som hade blivit sönderbombad. Alltså en sån här klenotikatedral som hade sönderbombats under kriget. Och då hade Britten lärt känna den stora ryska cellisten Rostropovich som kom ju att reformera cellospelet väldigt mycket. Och Rostropovich var gift med en mycket kraftfull sopran, alltså den ledande sovjetiska divan Galina Wisniewska. Och då uppstod tanken från Britten att han skulle skriva för en sovjetisk, en tysk och en brittisk solist. Så det blev förstås Peter Pears, det blev Wisniewska och det blev som baryton Dietrich Fischer-Dieskau som var dåtidens ledande tyska sångare. Och texten valde han ur fantastisk poesi från en ung soldat från första världskriget som heter Wilfred Owen som alltså skrev om fasorna i skyttegravarna. Och det är en blandning av å ena sidan stora här latinska utbrott, alltså utbrott på latin då, så här formaliserat från kören, och sen väldigt, väldigt intima passusar, inte minst den mellan de två fiende soldaterna, tysken och engelsmannen. Och mot slutet hör man just hur den tyske soldaten barytonen sjunger I am the enemy you killed, my friend.
Ja, det här är ju väldigt suggestivt. Men är det här en slags payback för att han inte, eller understryker han sin pacifism här, eller?
Ja. Det gör han.
Eller är det payback för att han deserterade? Eller?
Nej, det han är fortsatt pacifist och det här är ju liksom tidigt 60-tal så att det är ju kalla kriget, atombomben och det som spökar. Och det var en del som spökade vid det här väldigt hypade eventet som det var då när det här utfördes i den här Coventry-katedralen för att Wisniewska, den ryska sopran, sovjetiska ska man säga, för det är viktigt. Mm. Hon fick inte komma.
Mm-hmm.
Nej, så att där hade vi det kalla kriget också. Så det var någon annan som fick sjunga en engelska.
Men är det ett spökverk det här? Alltså i den märks att de är döda, de som...
Ja, mot slutet här så är det de döda skyttegravsfienderna som förenas i den här vackra vaggvisan Let us sleep now. Och så slutar de med sån där chorus angelorum. Med förstås boys choir. Ständigt dessa gossar. Det här var på 60-talet då. Och då hade Britten också skrivit i den här vivan en Shakespeare-opera. Som är väl en av hans riktigt bästa operor. Nämligen En midsommarnatts dröm.
Just det.
Och där är han också faktiskt lite häftig. För han hänger på nya grejer och sådär. Då hade det börjat den här nya vågen för countertenorer.
Alltså sådana som låter som de gamla kastraterna.
Ja, just det. Alltså falsettsångarna. Och det var en rörelse som började i England med en man som heter Alfred Deller. Och det var väl i samband med att man började intressera sig för riktigt gammal musik. Sån musik som var före barocken. Och den här Alfred Deller kunde just sjunga i höga sky med falsett. Och då skrev Britten rollen som Oberon, alltså elvakungen, för den här Alfred Deller. Och det var väl första gången då på flera hundra år som en sån här altman, eller sopranman, stod på en scen, på en operascen. Det är en riktigt, riktigt bra opera, och det är av alla drygt 400 operor som har skrivits över Shakespeare-pjäser som vi känner till, så är den här en av de verkligen allra bästa, måste jag säga. Och det blev också en stor succé. Men han hade kvar två intressanta operor att skriva. Dels en tv-opera, och det var ju väldigt progressivt då. Det skrevs tv-opera även i Sverige på den tiden. Ingvar Lidholm skrev en Strindbergsopera faktiskt. Men då skrev han en opera som heter Owen Wingrave. Och det roliga var att han själv inte hade tv när den här kom till i början av 70-talet. Han föraktade tv.
Okay.
Men den blev ju väldigt hypad, den här BBC-operan. Men han hade dålig hälsa, Britten. Han hade problem med hjärtat. Och så han hade inte så mycket krafter kvar. Men de han hade kvar ville han göra till den sista slutliga, ta det sista slutliga klivet ut ur garderoben, kan man säga.
Jaha.
Och det blev operan Döden i Venedig.
Ja, det känner man igen.
Ja, och det intressanta är att den kom samtidigt som den berömda filmen av Luchino Visconti. Med svenske Björn Andresen som världens vackraste pojke. Tadzio. Det handlar ju om en kompositör som drar sig tillbaka till Venedig och sitter där, och han heter Aschenbach, och han sitter och fluktar på en vacker pojke som semestrar med sin familj där på Lido. Och vad gjorde britten av den vackra pojken för sin opera? Jag behöver inte förklara vem som sjöng rollen som den här fluktgubben till kompositör. Men vad gjorde han av den här vackra gossen? Jo, det blev en stum roll, en ballettpojke som fick göra den, till en typ av sån här balinesisk gamelanmusik. För det var en utomeuropeisk musiktradition som britten hade fastnat för på ett ganska tidigt stadium, och som han då plockade upp i sin sista opera. Och ja, där har vi återigen outsidern, pojkarna och havet i den sista operan, Döden i Venedig. Och han hade inga större problem med att få rättigheter till den här storyn av Thomas Mann, med tanke på hans kompisar där på 7 Middog Street i Brooklyn.
Just det.
Han hade bra kontakter med familjen Mann. Det blev det sista stora verket av Benjamin Britten, och han avled bara 63 år gammal. 1976.
Once again I have failed to make everything decent and above board. Missed the opportunity to become myself again. Missed the opportunity to regain my reason, my self-possession. But what is self-possession? What is reason, moral sense? What is art itself?
Du har hört Klassiska podden med Camilla Lundberg och Carl Toft, producerad av Anders Olsén och Ogjort för Sveriges Radio P2.
Du har lyssnat på en poddradiospecial från Sveriges Radio.